Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O Jesus, i ditt dyra namn vi börjar än ett år. Du är vår tillflykt och vårt hopp idag liksom igår. Ty dina år förvandlar sig, du än är den du var. Ditt rike du av evighet på jorden grundat har. Så låt för denna nya tid din nåden vara ny. Låt mörkret för din sannings ljus likt nattens skuggor fly. Du sagt att det är evigt liv i tron att känna dig. Så lär oss det och led oss du fram på den rätta stig. Amen. Idag är temat i Jesu namn. Och vi ska ännu stanna inför den text som vi redan hörde från altaret, evangelietexten idag. Och det är en kort text, så vi ska läsa den på nytt i Jesu namn. Jag säger er sanningen, den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. När Jesus talade här till sina lärjungar var det bara några dagar kvar tills han skulle lida och dö. Det här hör till hans avskedstal, som vi brukar kalla det. Några kapitel i Johannes evangeliet. Efter det att han dör uppstår han och är några veckor ännu tillsammans med sina lärjungar. Då och då. Innan han går till Fadern definitivt. Texten har två delar. Den första talar om de förunderliga gärningarna. Och den andra delen talar om bönen i Jesu namn. Så vi ska begrunda båda de här sakerna i dagens predikan. Först då de märkliga gärningarna. Så här vid årsskiftet gör vi gärna tillbakablick på året som har gått. Och om vi nu också den här gången börjar på det sättet att titta bakåt, dels personligt och dels från vår församlingssynvinkel, så är det ju inte så att vi kan säga att vi har gjort såna här gärningar och till och med ännu större än det som Jesus gjorde. Långt därifrån. Hur skulle vi kunna göra större gärningar än det som Jesus gjorde? Mina egna gärningar är fulla av brister. Det som Jesus gjorde, det var rent, fullkomligt. Det som jag har gjort, det har varit ofta gjorts med blicken inåt mot mig själv. Inkrökt i mig själv, som Luther sa, nämnde det. Jesus såg medmänniskorna och hade tid och krafter och omsorg om var och en. Ur personlig synpunkt blir Jesu ord en dömande lag. Det får mig att undra, tror jag verkligen? För Jesus säger ju, om ni tror, eller den som tror, ska göra de gärningar som jag gör. Hur är det då när jag inte har gjort såna gärningar? Är det fel på min tro? Ur mitt perspektiv är varken det avslutade året eller hela mitt liv något att visa på. Måste jag stanna där jag förlorad? Men vi ska inte stanna där. Innan vi lämnar det personliga perspektivet ska vi lyssna till vad Jesus undervisar tidigare i det här kapitlet i Johannes 14. Filippus bad om att få se Fadern och Jesus svarade: den som har sett mig har sett Fadern. Och Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. En annan gång hade Jesus sagt, detta är Guds verk, att ni tror på den som han har sänt. Sätt ihop det här. Gärningarna är faderns verk. Hans verk är att vi tror på Jesus. Det är så här Jesus vill att vi ska se på året som har gått. Vi ska se på Jesus och på vad han har gjort. Våra bristfulla gärningar håller inte, ingenstans. Men dem har han täckt över med sin renhet. Han gav oss sin fullkomliga lydnad och sin renhet när han tog på sig våra synder och dog för dem på korset. Att vi börjar det nya året i Jesu namn är något stort. Också det att vi får be i Jesu namn. Jesu namn är väldigt centralt, till exempel i apostlagärningarna. När det berättas om hur apostlarna gick ut med predikan, så gjorde de många märkliga gärningar i Jesu namn. Och det begreppet betyder, där inneslöts allt vad Jesus är och har gjort för oss. Blicken ska vara hos Jesus. Det är det centrala och det viktiga. Det var i Jesu namn som lärjungarna gjorde så märkliga saker. Det var i hans namn de predikade. Det är i hans namn vi började det nya året. Det här får följder. Fastän vi själva inte har något att visa på. Varken när vi tittar på oss eller när vi tittar på vår församling. Så får vi göra Jesu gärningar. Han sa till sina lärjungar. Den som lyssnar till er, han lyssnar till mig. Också det underbara mirakel som Jesus gjorde har hans lärjungar upprepat. Alltid den utsträckning Gud har velat låta det ske. Han ledde ske under den apostoliska tiden, det som apostlagärningarna berättar om, för att stadfästa det budskap som apostlarna kom med. Och det var en oerhörd brytningstid. Gud behövde göra särskilda ingripanden då. Då fanns inte heller det skrivna ordet om Jesus, annat än profeternas förebådande ord. Men att det hade fullbordat, det var lärjungarnas muntliga ord och det bekräftades med stora ting. Hans lärjungar har gjort det här i mycket större utsträckning än vad Jesus kunde göra. För Jesus begränsade sig till ett folk, en plats på jorden. Medan hans lärjungar skulle gå ut över hela jorden och predika för allt skapat. Det som Jesus säger om de underbara gärningarna är det stora som hans kyrka har fått vara med om, att utbreda hans ord till hela världen. Och där får vi i vår lilla församling vara med på ett hörn. Och den uppgiften ska vi inte kalla liten eller obetydlig. För vi har exakt samma budskap som det som Jesus gav åt sina apostlar att föra ut. Vi har precis samma löfte. Att det här budskapet ska föra människor till Jesus och föra dem till tro på honom. Därför att fadern är den som verkar. Han är också vår far, som han var Jesu far. Låt oss för en liten stund begrunda vad vår lilla församling har föresatt sig att göra. Och ta med det in i det nya året. Och låta det visa att vi har en fantastisk uppgift. Enligt vår församlingsordning har vi åtagit oss för det första, att verka för att människor både på vår ort och i hela världen genom Guds ords predikan måtte omvändas och föras till tro på Kristus. För det andra, att verka för medlemmarnas och andra människors uppbyggelse och bevarande i tron och deras stadfästelse i sanningen. För det tredje, att förvalta dopets och nattvardens sakrament. För det fjärde, att bekämpa allt slags otro och förnekelse. Är det inte stora och härliga ting som vi har fått i uppdrag att utföra? Det finns inga begränsningar, både på vår ort och i hela världen. Det har sagts att vi är välförsedda med församlingstjänare. Ja, någon gång kanske man hört också att vi är lite överrepresenterade i förhållande till den lilla församlingen. Visst ska vi vara tacksamma för det. Men i världsperspektiv är vi inte alls tillräckligt många. För det gäller samma ord idag som Jesus sa åt sina lärjungar. Skörden är mycket, men arbetarna är få. Hur skulle vi kunna vara tillräckligt och till och med för många när uppgiften som vi sänds för är så enorm? Vi behöver långt fler som ställer upp i arbetet då skörden är så stor. När vi tänker på det globala missionsarbetet. Det är bara frågan om att tänka ut hur vi når ut till människorna så vi inte sitter för oss själva och är nöjda med att vara en liten grupp. Det finns många, många människor i vår närmiljö som går omkring i otro och också oro och vånda inför det som sker i världen. Vi har ett fantastiskt budskap till dem. Låt inte era hjärtan oroas. Se på Jesus, din frälsare och din kung. Uppgifterna är många. Vi kan producera fler böcker att sprida med det glada budskapet om vår frälsare och om hoppet att befrias från denna tidens onda och komma till den salighet som vi kallar himlen. Vi har tillgång till en uppsjö av god litteratur i våra systerkyrkor som vi kan översätta och publicera. Var och en av oss har människor runt omkring oss som vi kan tala med och hjälpa. Till vårt land kommer flyktingar som landets regering vill sända bort. Vi ska räcka dem en hjälpande hand och vara deras vänner. Det är ju också ett missionsfält som kommer till oss. Och vi hade gott ställt ekonomiskt. Många andra, både i vårt eget land och i fjärran länder, hade mycket sämre ställt. Det är vår uppgift och skyldighet att räcka dem en hjälpande hand istället för att vi samlar vårt kapital på hög och ser till hur vi själva kan få det allt bättre. Sen finns det en annan sida. Till vårt uppdrag hör också att säga nej när det behövs. Vi har angett som ett mål att vi är förpliktade att bekämpa allt slags otro och förnekelse. Sådant finns det ju allt för mycket av i vår tid. När de falska rösterna, vargarna som klär sig som får, går ut med förförande lögner om Bibeln och om vår heliga tro, då ska vi inte vara tysta. Då ska vi sjunga ut. Och inte bara sjunga ut i ord utan också i handling visa att vi inte kan stödja deras verksamhet. Då har vi Guds ords förmaning att bryta upp, lämna dem, inte hälsa dem välkomna. Utan visa i både ord och handlingar deras verksamhet är nedbrytande och farlig för tron. I den uppgiften blir vi ofta trötta. Vad tjänar det till? Eller ännu oftare, varför just jag? Då behöver vi varandra för att trösta, stödja och uppmuntra i ödmjukhet och kärlek. Vi behöver vår gemenskap. Och vi behöver vara mycket uppmärksamma på att djävulen, vår fiende, försöker slå sönder vår gemenskap. Han är en mästare att hitta svaga punkter där han kan slå in kilar. Låt honom inte lyckas. Kom ihåg vad Gud förväntar sig genom aposteln Paulus i 1 Korintierbrevet 1. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att ni alla ska vara eniga i det ni säger och inte låta splittring finnas bland er utan stå enade i samma sinne och samma mening. Så vill Gud ha dig i sin församling och det får vi ha som riktmärke av vår bön när vi nu går in i det nya året. Allt det här får vi göra genom att gå i färdigt beredda gärningar. För Gud har själv gjort dem i förväg åt oss. Tänk så stora och underbara ting han vill få gjorda genom honom, genom oss. Vi ska väl inte svara då, jag kan ingenting. Aposteln Paulus sa, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Sedan till den andra delen av texten, bönen i Jesu namn. Där ger oss Jesus det fantastiska löftet att vad vi än gör i Jesu namn, det ska han göra. Lägg märke till vad målet är med det han gör. För att fadern ska bli förhärligad i sonen. Det är inte så säkert att allt det vi ber om tjänar till att förhärliga fadern i sonen. Väldigt mycket av det vi ber om är själviskt. Vi ska ändå inte glömma att som Guds barn har vi rätt att lägga fram alla våra önskningar inför honom. Också det som gäller oss själva och våra kära. Men vi får innesluta det i bönen. Ske din vilja. Vi får nog erkänna att vår tro på att Gud verkligen ska höra oss är svag. Jesus visar hur svag den är då han säger att om vi bara har tro ska vi kunna säga till berget att flytta på sig och det ska ske. Då ska vi minnas att tron inte ser på sig själv och prövar sin egen styrka. Det är på Guds ord vi ska se. Därför får vi också skämmas för att Jakobs skarpa tillrättavisningar stämmer så bra in på oss i det Jakobsbrevs fjärde kapitel. Varifrån kommer alla strider och konflikter bland er? Kommer det inte från begären som kämpar era kroppar? Ni vill ha men får inget. Ni mördar och avundas men vinner inget. Ni kämpar och strider men har inget därför att ni inte ber. Ni ber men får inget därför att ni ber illa för att slösa bort det på era njutningar. Ja, det är verkligen allvarsord att begrunda. Jakob skriver senare: den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Så tar han ett exempel. Profeten Elia. Han bad om att det inte skulle regna förrän han igen sa till. Och det var torka under 3,5 år. Och sen sa han igen till Gud att det ska regna. Och då regnade det. Jakob understryker att Elia var en människa med samma natur som vi. Han var alltså också en syndare som vi. Hur kunde han kallas rättfärdig så att hans bön hade så stor kraft och verkan? Jo, Elia hade en rättfärdighet som inte bestod i hans egen rättfärdighet utan samma rättfärdighet som vi får tillräkna oss av nåd. Vi har precis samma förmån. Den rättfärdighet som Jesus har skaffat åt oss. Som Elia trodde på därför att han trodde den Messias som skulle komma. Den rättfärdigheten så kan vi också ha med oss när vi går till Gud. Och ber sådana böner som har stor kraft och verkan. Det är det som kallas att be i Jesu namn. Att be i Jesu namn är inte en trollformel. Att bara säga hans namn. Bön i Jesu namn handlar inte om många ord eller fina formuleringar. Det handlar om att komma som Guds barn för Jesus skull. Och inte vara försagd, utan frimodigt hänvisa till hans löften. Ännu ett sånt löfte av Jesus vill jag påminna om. Och det är Markus 11. Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det bli ert. Det är också ett mycket förunderligt ord. Att få be i Jesu namn är ett stort privilegium som bara Guds barn har. Om man inte har Jesus med sig då man kommer inför Gud i bön, möter man bara vrede. Jesaja säger i 59 kapitlet: se, Herrens hand är inte för kort för att frälsa. Hans öra är inte för dövt för att höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er från er Gud. Era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Kommer vi utan Jesus ser Gud våra missgärningar och de skiljer oss från Gud. Men kommer vi i Jesu namn är alla missgärningar borta. Han har ju kastat dem i havets djup. De är övertäckta med Jesu rättfärdighet. Därför vill Gud gärna höra den som kommer i Jesu namn, som hans kära barn. Därför ska vi inte vara ängsliga, fast vi inte är många och fast vi inte har stora och fina kyrkor. Allt hör er till, säger Paulus. Genom att vi har barnaskapet hos Gud för Jesus skull, äger vi alla möjligheter. Det ska ge oss frimodighet att bära ut vittnesbördet. Vill Gud ska det också ge oss allt fler som vill dela vår gemenskap. Vara med oss i vår gemensamma lovsång och i våra uppgifter. Vi får också be rent konkret om villiga tjänare till alla de uppgifter som tilldelas oss. Och att vi ska ha kraft och vishet att göra det som han ger oss i uppdrag att göra. Inte så att vi själva konstruerar våra uppgifter, utan så att vi lyssnar till vad han ger oss för uppgifter. Och vi ska sträva med all flit efter gemenskap med alla kristna som har samma tro som vi. Jakob har ännu en lärdom som vi har orsak att ta vara på, fast vi är ovana med det. Han skriver i 5:e kapitlet. Är någon bland er sjuk ska han kalla på församlingens äldste och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Trons bön ska bota den sjuke och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Vi vet att det här inte är någon automatik. Men likväl ska vi inte förakta möjligheten att göra så som aposteln har föreskrivit. För vi vet att allt som har skrivits är skrivet i vår undervisning för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet som skrifterna ger. Låt oss därför med frimodighet gå in i det nya året i Jesu namn och lyssna till allt vad han undervisar oss om. Och så får vi sluta med att återbe till Herren. Hjälp oss då, Herre, att på dig vi alltid stadigt tror. Och låt din kraft, din salighet, din frid bland oss bli stor. Må andens enhet, fridens band, allt mer förena dem som fått en lika dyrbar tro och söker samma hem. Vi lämnar allting i din hand, så sköt oss som du vill. Ge glädje eller nöd, dock så att vi blott hör dig till. Och sist av nåd får samlas in i himlens salighet, som du, o Jesus, och ditt folk, berätta av evighet. Amen.